En podcast från Aftonbladet.
Inside Blågult är tillbaka. Det har varit landslagets första träningsdag här i Dallas. Det är fortfarande bara du och jag, Malin Wahlberg, utöver då vår fotograf Pontus Orre som är på plats här med landslaget från Sportbladet då. Och när vi skulle börja dagen idag här i Texas så var det inte särskilt trevligt, eller hur?
Nej, det var ju lite som vi misstänkte igår, att det här riktiga ovädret, det kom verkligen på morgonen. Det blixtrade och dundrade och ösregnade och strömmen gick när vi satt och käkade frukost. Och ja, det höll i sig hela morgonen egentligen tills ungefär en halvtimme innan landslaget skulle träna. Då sprack det upp lite så att de slapp ju det här regnet inledningsvis av träningen. Men sen öppnade sig himlen igen och det bara vräkte ner. Det är verkligen ett regn som är
ett aggressivt regn
som man inte upplever så ofta i Sverige.
Nej, men alltså det finns ju något schizofrent med vädertillvaron här i Dallas. Att det går ju från att vara 35 grader solsken och hur varmt som helst på så här kort
stund. Ja, för det är, nu är det ju det. Några timmar senare är det 35 grader, asvarmt och sol.
Ja, och så kan det vara när det blir de här skyfallen, de här syndafloder med blixtar och dunder. Det är liksom en känsla av att världen håller på att gå under, typ. Så här Ragnarökskänsla nästan, om man får vara lite dramatisk i sin beskrivning. Och det blev ju, alltså när landslaget tränade sen andra halvan av den här första då, öppna träningen, så var det ju, jag ska ändå säga att den nästan regnade sönder alltså.
Ja, Sebastian Larsson sa ju det sen han kom ut efter träningen, att skulle de ha kört en kvart längre, då hade det inte gått. Nu var det ju en väldigt lugn träning då de bara körde lite kvadraten och fotbollstennis. Men ja, nej, det var riktigt blött för de spelarna som var ute på planen.
Ja, om man ska säga, det var ju inte så, alltså jag förstår ju att alla lyssnare suktar efter lite kanske då intressanta sportsliga detaljer från träningen och så. Man blir nyfiken på vilka som ser bra ut, vilka som ser dåliga ut, är det någon som dominerar. Men det, tyvärr finns det inte så mycket att säga än. Idag var det ju i princip bara fotbollstennis där ute på planen, och det är ju kul att titta på såklart, även om regnet öser ner. Och jag noterade då att vinnarlaget var, om jag förstår saken rätt, med två målvakter, Kristoffer Nordfeldt, Jakob Widell Zetterström, Mattias Svanberg, Herman Johansson och Lukas Bergvall. Förbundet la upp en bild där de firade tillsammans i regnet. Det såg ju fint.
Självutnämnt vinnarlag skrev de också, så att det kanske rådde lite delade meningar där om vilka som vann egentligen.
Ja, men jag noterade då också att Bergvall och Herman Johansson höll om varandra på ett väldigt fint sätt på den bilden. Men jag såg också i början av den här turneringen att Herman Johansson gjorde en sån riktig yxig, grov touch på bollen och missade en enkel mottagning, och att Lukas Bergvall verkligen suckade djupt och så här, den här liksom, den här akademiprodukten Bergvall med liksom bäst funktionell teknik i Sverige som har gått igenom all, som alltid gör alla rätt på det sättet, mot den här då lite mer som vi säger det, fotbollsspelaren som är uppfostrad i mer breddmiljö då, som Herman Johansson, som inte har alltid den här eleganta touchen då. Det var kul att se den dynamiken, men sen fick de ju fira ihop, så att det var ju bra. En annan sak om där de tränar då, de tränar ju på vad ska vi kalla det, Dallas FC's träningsanläggning är det väl?
Ja, FC Dallas.
FC Dallas.
Toyota Stadium.
Ja, precis. Vad tyckte du om den?
Jag tyckte ju, alltså första intrycket var ju väldigt bra när man kom in där i ett väldigt stort och fräscht pressrum. Det var ju fint med de här, vad ska vi säga, glaslådorna i golvet med lite så historik från olika spelare. Ja, men själva arenan är ju fin, men det som kanske var lite tråkigt då var ju att den håller på, de ska göra någon jätteomfattande ombyggnation, så att ena läktaren är ju halvt uppriven, och det är lite olika byggprojekt som pågår runt omkring inne på själva arenan. Men planen var ju spelarna jättenöjda med och de verkade inte påverkas så mycket av det där.
Nej, så är det ju. Inga problem med planen. Det var tryckt ju Sebastian Larsson på att den var fin, även om den då kanske blev lite översvämmad. Men jag tycker vi ska stanna kvar lite i hur pass sunkigt det ändå var i vissa delar av den här ombyggda arenan. Det var som vallgravar med brunt vatten runt om planen, där det låg liksom gamla papper och gamla PET-flaskor. Alltså det var på gränsen till soptippsstämning delvis då, runt omkring, om man ska kanske överdriva lite. Men det, ja, så länge planen är bra så får väl det vara okej att det inte är helt 100% vackert runt omkring då. Det var ju tre stycken spelare då och ledare från landslaget som vi fick prata med i den avslappnade mixade zonen då efter träningen, när de slår sig ner vid ett litet bord och vi får ställa våra frågor i den, vi som tillhör den skrivande pressen. Och först ut var ju Sebastian Larsson då, den här assisterande förbundskaptenen som skickas ut allt oftare då för att möta pressen, och som jag vet inne på tidigare sköter det väldigt bra. Och
han blivande förbundskapten som du har...
Ja, rent kommunikativt så absolut, alltså, så tycker jag att han är, ja, men fantastisk måste jag säga. Men han pratade ju lite då under den här pressträffen om att hur de ser på att ge bort för mycket detaljer och så under träningarna. De skulle ju då ha tre öppna träningar här i början av lägret i förläget i Dallas. Och han sa att ja, men vi ska ha, det ska vara öppet, och de dagarna vi hade tänkt köra lite mer detaljerade taktiska moment, ja, då får ju inte pressen vara där då. Men då hände någonting efter då. Vi fick ju, trots att det skulle vara tre öppna träningar, så har det ändrats sent nu idag.
Ja, det kom ett besked från presschef Petra Thorén för någon timme sedan om att det blir ingen helt öppen träning då som var kommunicerat sedan innan, utan man gör en ändring och det är bara första 20 minuterna som är öppna och sen så är det resten stängt. Och det är ju såklart tråkigt för oss som är här på plats. Det blir ju inte jättemycket fotboll vi då kommer se de här två första dagarna. Man förstår ju att de vill slipa på sina taktiska detaljer och att de inte vill ge ifrån sig någon startelva och sådär som Norge gjorde inför någon match nu. Men man hade ju gärna velat se lite så form på olika spelare och vi kanske också ska säga det, vilket var ju några spelare som inte var med och körde med resten av gänget idag. Och det var ju Victor Nilsson Lindelöf, även om han har lämnat lugnande besked med sin skada, Alexander Bernhardsson, vilka hade vi mer? Benjamin Nygren och
Elanga,
precis. Och Elanga fick ju den här smällen då efter matchen när de körde den här träningen, och Lindelöf hade ju en stukad fot som han fick innan matchen, och Nygren fick väl en smäll mot foten också under matchen, och sen Bernhardsson vet vi väl inte riktigt. Jag frågade ju Sebastian Larsson vad det var, och det var väl lite halvluddigt svar om att...
Det måste man säga. Och det lugnar ju inte oss att de här spelarna som har haft skadeproblem inte tränar fullt ut. Och jag tror faktiskt att... Jag ska inte säga... Alltså, jag tror förbundet ljuger kanske inte, men de undviker att berätta hela sanningen. Så det är inte omöjligt att någon av de här tre spelarna som de har gett lugnande besked, de faktiskt har större problem än vad vi tror. Graham Potter tror jag är så pass slipad att han faktiskt inte har några problem med att liksom... de ljuger ju inte, men att de kanske då inte berättar allt. Det är ju inte, jag tror inte att det är otänkbart att någon av dem skulle ha kanske lite större problem än vad de säger. Eller är jag för konspiratorisk då?
Nej, men så kan det väl absolut vara. Och det kommer ju vara svårt för oss att se imorgon då, med tanke på att vi kommer ju bara se uppvärmningen. Och sen kommer vi då inte veta om någon kliver av eller om de var med hela träningen eller så.
Ja, för de bestämde sig plötsligt då för att stänga träningen. Det var ju som du sa, alltså, det skulle ha varit öppet, men de stänger träningen. Och jag vet att ingen i världen tycker synd om journalister, och de ska inte heller tycka synd om journalister. Det finns ingen, det är inte synd om oss, utan men jag tycker ändå att det är lite sorgligt då att man inte kan ha åtminstone tre öppna träningar, för att det blir väldigt svårt att skriva relevanta sportsliga texter om laget liksom, när man inte får se dem alls i träning. Då blir det ju ofta andra typer av texter som kan vara intressanta också givetvis att skriva, men det är ju för dem som faktiskt är intresserade av formationen, vilka som ser bra ut, vilka som har vissa god form. Det är inte mycket man kan ge dem då, och det tycker jag är tråkigt. Och jag tror också att det är bra om den intresserade allmänheten får ta till sig av den typen av information också. Så att jag måste säga att jag är ganska besviken över att man redan nu stänger igen. Trist. Mm.
Det ska ju vara den träningen, antar jag att de inte kan ändra. Den träningen, vad har vi för datum? 9:e blir det väl. Ja. För då är ju den öppen även för allmänheten, även om det är så förbundet har bjudit in. Men jag tror att om man som så svensk supporter som är på plats kan skriva till förbundet att man vill gå på träningen, så kan man få göra det. Så den antar jag i alla fall att den kommer inte ändras, om jag ska gissa då. Så den lär väl vara öppen.
Ja, just det. Och det var ju som sagt två spelare också då som var ute, utöver ledaren Sebastian Larsson, och det var ju Tali först främst då kanske, som ju fick prata intressant om eftersvallet av hans gudomliga inhopp mot Grekland då, där han ju han har ju varit en liksom jätteduktig och intressant spelare på allsvensk nivå länge, men nu fick han väl sitt stora riksgenombrott som spelare, va? Man får ju känslan av att om det är någon som ungarna kommer tycka om nu framöver, alltså den typen av ungdomar som kanske följer Premier League och så och inte följer allsvenskan, de blir väl ganska kära i Tarallis spelstil, misstänker jag i alla fall.
Ja, men det kände man ju också på Ströby Arena i torsdags. Alltså så varje gång han fick bollen så gick det ju liksom ett så sus, eller blev lite extra jubel från publiken. Så att han är verkligen så en sån spelare som är väldigt rolig att titta på och kan bli en favorit och få sitt då stora genombrott på liksom en annan nivå. Som du är inne på, de som inte följer allsvenskan kanske inte har lika bra koll på Tali. Men han är ju väldigt fin också, för att han är ju väldigt stolt över det och så här vill ju vara en förebild. Alltså just det här med att han har haft ett, du frågade väl det, hur, för han pratade om att han har haft ett vanligt jobb då för inte allt för länge sedan. Hur många andra spelare?
Ja, exakt. Han har ju varit väktare till exempel.
Exakt. Och hur många andra spelare i det här landslaget som har haft ett vanligt jobb? Och det är väl inte jättemånga då kanske. På tal om en sån spelare som Bergvall, han har väl inte haft något.
Han har nog inte så här rensat jordgubbar på sommaren direkt. Eller jag ska inte utesluta det såklart, men jag misstänker att han inte haft tid med det. Nej, men det är väl kanske Alexander Bernason vi jobbat på fabrik även tidigare, och Herman Johansson har ju garanterat jobbat innan han slog igenom i Mjällby och sådär. Så att det är väl ett par som har faktiskt arbetat, men många av dem är ju akademiprodukter som har tidigt kunna försörja sig på fotbollen, och då är det kul med Tarali. Jag ställer lite frågor om hans sådär, alltså jag tror ju att nästan, ska inte ta i för mycket, men nästan hur bra han än är i enskilda matcher som inhoppare, så är det svårt att Tarali kan se att han kan bli en startman i landslaget. Vi spelar ju 5-3-2, och jag vet att Tarali har varit i perioder en jätteoffensiv wingback i Malmö FF och gjort det bra, men det är trots allt en andra defensiva krav i landslaget. Alexander Bernhardsson är också väldigt offensiv allsvensk, men han har lärt sig ganska mycket defensivt spel ute i Europa nu, så han klarar av det. Så jag tror ju att Tarallis, liksom, det är det som är lite synd med den här 5-3-2-uppställningen, att det finns ju inget utrymme riktigt för yttrar i liksom grunduppställningen, utan det får ju vara då att när kanske Sverige ligger under, att man kanske flyttar upp en av wingbacksen till att bli mer ytter rakt av, och då kan jag ta Ali, då är han ju fantastiskt bra som han var mot Grekland, och det kanske får vara så med vissa spelare att
men han, just han är väl den perfekta inhopparen,
han är ju
kan komma in i motståndarna, är lite trötta och precis använda sin speed, och det räknar man väl nu med att man kommer få se honom i VM med tanke på det inhoppet, så det är väl ett perfekt vapen för Sverige att ha.
Men han har ju lidit lite av det i karriären, att vara den här inhopparen. Alltså det var ju någon säsong när Henrik Rydström bara använde honom som inhoppare. Som du säger, mot trötta motståndare, då är han ju brutal då, emot den spelet. Det är väl att begära för mycket att han skulle vara en startspelare, i vilket fall han kommer vara en jättebra inhoppare. Den tredje spelaren som var ute var ju Gabriel Gudmundsson. Som fick snacka lite allmänt om att han har haft en väldigt fin Premier League-säsong i Leeds. Han är ju en av våra mest meriterade spelare just nu, en av de som spelar på allra högst nivå kontinuerligt, och är ju jätteviktig spelare för det svenska landslaget. Men fastnade du på någonting av det han sa i övrigt?
Ja, men det var ju lite kul när de fick frågor om vad de hade gjort på planet och hur resan hade gått. Och han tyckte att de här 12 timmarna gick kanon, kändes mycket, mycket snabbare än 12 timmar. Och av de bilderna som har kablats ut också på olika sociala medier så verkar de ju ha haft väldigt kul och använt då de här Nintendo-spelen som de fick av Lindelöf inför resan. Och då pratade han lite om vilka som var bäst, och då lyfte han ju fram Bernardsson och vem var det mer som var helt övergärde?
Yasin Ayari.
Bästa han har sett. Alltså han var
på otroligt... Mario Kart då? På spelet Mario Kart.
Mario Kart. Han var otroligt imponerad. Och så fick han väl även fråga vilken karaktär han hade varit, och då hade han varit prinsessan, va? Eller vad heter hon?
Nej, han hade... Nej. Peach. Är det är nog prinsessan kanske, Peach.
Ja, jag tror det. Ja. För han hade googlat innan då liksom vilken karaktär som skulle vara bäst och kommit fram till att det var Peach. Men det hade väl ändå inte gått jättebra för honom.
Nej, jag gillar Mario Kart. Det är väl verkligen ett socialt spel. Det är otroligt kul att spela multiplayer. Nu var det nog kanske 5, 6, 7, 8, 9, 10 år sedan jag gjorde det då. Men jag gillade det, och jag gillade ju Toad mest. Det var min favoritkaraktär. Snabb, liten, ta sig igenom trånga utrymmen. Vem hade du någon eller?
Ja, men också jag valde allt mellan två, antingen Toad eller Yoshi. Det var liksom mina två go-to karaktärer.
Yoshi är väl den gulligaste tv-spelskaraktären som finns då, generellt sett, så det kan jag respektera. Han var också mycket så att han så, jag blir ju aldrig, det är ju många fotbollsspelare som gillar amerikansk fotboll, och han var jävligt taggad då på att
det går inte du igång på.
Nej, jag gör faktiskt inte det. Dallas Cowboys eller vad och så där. Det tyckte han var jättekul, och så att få vara här då. Nej, det känner jag väldigt lite för. Efter träningen sen så tog ju vi en Ponsori, fotografen, körde ut oss till landslagets spelarhotell, för vi ville kika lite på hur det ser ut där runt omkring, hur de bor och sådär. Kolla läget helt enkelt. Och då på vägen dit så skriker du till i baksätet när du ser en golfbil komma mot oss, va, med vilka spelare satt där på.
Ja, den var ju fullsmockad med spelare. Det var bland annat landslagschefen Stefan Pettersson var med och höll ställningarna. Sen var det Bergvall, Victor Johansson, Victor Gyökeres, Herman Johansson. Någon fler också som jag inte riktigt han uppfattade. Gjorde du det?
Nej, det gick ju väldigt snabbt. Så att,
vi reagerade det var väl... på något annat som vår uppmärksamhet drogs till.
Ja, faktiskt. För att på då den här ganska stora golfbilen så satt Victor Gyökeres och höll en rätt stor ispåse för sin ena axel. Det var bara han, vad jag såg, som hade någon typ av ispåse eller sådär. Så att om det hade varit för att det var svinvarmt ute så tänkte jag att det kanske fler som hade lidit av hettan. Men han höll den här ispåsen och tryckte den mot sin axel, tyckte vi oss se ganska tydligt på den här då 2-3 sekunderna som vi, när vi körde förbi dem. Och det är ju intressant, för om inte jag minns fel så i matchen mot Grekland när han fick den här fula tacklingen bakifrån, den här nedsaxningen i princip av den grekiska högerbacken, när han reser sig upp sen så har jag ett tydligt minne av att han masserade sig för sin axel som att han hade fått lite ont där. Tror vi att vi kan ha hittat en liten skada på Gyökeres här?
Ja, men alltså man gick ju igång lite på alla cylindrar när man såg det där. För det var lite så, är det gamla, det som hände då, eller har det hänt något nu? Har han fått en golfbil eller en golfboll på axeln? Det är klart att man undrade verkligen vad det är. Och om det är det som hände då under matchen, att han fortfarande åker omkring med en ispåse, det har ju ändå någonting. Så jag ringde landslagschef Stefan Pettersson och frågade om det här, och han var så, ja, suckade väl lite men sa ändå att det var, han visste inte riktigt, men det, han har något men det är ingenting att skriva om, Malin, sa han, och hade det varit något så kommunicerar vår landslagsläkare och sådär. Så att han ville väl ta ner det där ganska mycket, men alltså när Sveriges största stjärna har en gigantisk ispåse på axeln och sitter på en golfbil, då är det klart att vi reagerar.
Ja, för det är ju trots allt så att han bär ju eventuellt vår offensiv på de här axlarna, på de här ganska breda axlarna. Så att jag tycker absolut att det var värt att höra av sig till Steffe Pettersson och se ifall det var någonting. Det kan ju bara vara att det är en irritation eller så, liksom, att det smärtar lite utan att det på något sätt skulle störa honom i matchspel. Men jag tycker ändå att man ska ta det på allvar.
Ja, jag tror absolut inte att det är någonting som hotar hans VM-premiär, men alltså, det är klart, om han går omkring och har ont och sover lite dåligt, och det är ingenting man vill att, man vill inte att Viktor Gyökeres ska ha några problem överhuvudtaget just nu. Han ska bara njuta av att åka runt på de där golfbilarna som de har där borta.
Ja, och det här är ju spekulationer, men varför ska man ha en podd om man inte får spekulera om sådana här ämnen? Så att, nej, det var väl faktiskt kanske det intressantaste som hände den här dagen.
Breaking news ändå.
Ja, någon typ av podd-breaking news i alla fall. Har du löst sig med ditt hotellrum? Du hade ju en lång smågnällig utläggning under gårdagen om hur allt hade gått åt helvete med din hotellbokning.
Det har aldrig varit mer motiverat att gnälla någonsin när man efter en 24 timmars resa kommer fram till sitt VM-hotell och inser att man inte har något boende kommande 3 veckor. Men det är ju 2 personer som i alla fall har hört av sig och undrat hur det går. Och det är framförallt då vår chef Johan Kingfors, han var väldigt bekymrad och frågade om han kunde göra någonting, vad som helst, säg bara till. Och sen är det vår kollega Pontus Wernblom som också frågade om det, hur går det med boendet, Malin? Men skickade ungefär 10 så gråtskrattande emojis efteråt, så att han var väl inte lika så bekymrad. Alltså.
Nej, det var ju inte ett under av empati, så kan man säga.
Nej, han jobbar inte så. Nej, men vi vet inte riktigt. Vi väntar på hotellchefen att han ska börja jobba igen på måndag, så får vi hoppas att han kan styra upp det här.
Ja, vad bra. Jag har precis checkat in i mitt nya rum här. Och
rub it in när du skulle köra någon slags crib, så ville jag absolut inte se det här. Och så du liksom visat tv efter tv, något drinkbord, balkong, kök. Det är liksom en... Det är ju en fullstor lägenhet du sitter på där borta, medan jag eventuellt är hemlös imorgon.
Ja, nej, men du får alltid flytta in hos mig om det skulle behövas, Malin. Det finns ju en soffa här i min lilla lägenhet. Vad händer imorgon då? Förutom att det är en stängd träning, är det det vi vet? Inte
precis,
stängd träning, utan det är bara öppen 20 minuter.
Precis, 20 minuter öppen träning och sen... får vi inte se så mycket, och sen blir det väl då några spelare igen i mixade zonen, får se om det blir fler än de 2 som kom idag, men klockan är inte så mycket här, den är 5 och vi har fortfarande inte fått några spelare, så det vet vi lite senare, men ja, vi får se, det blir väl kanske något kaosväder imorgon också, så vi får hoppas att landslaget då ändå kan träna på som tänkt, så att de inte behöver ställa in sin träning. Nu har prognosen ändrats här. Nu ser jag att det ska vara 34 grader och sol imorgon. Så då kanske de får träna lite på den här extremhettan. Det kanske är bra. Norge har ju legat och solat och gjort allt möjligt. Tränat med isvästar och grejer där de ligger. Så att det är väl bra om Sverige får känna på den, så att det inte kommer som en chock sen när det är dags för premiär.
Nej, helt enig. Man ska inte underskatta värmeacklimatiseringen faktiskt i den här... Ja, i den här extrema väderleken som finns här i Dallas och även då i Mexiko dit de ska framöver. Och med det så avslutar vi podden för dagen, så hörs vi imorgon igen, Malin.
Det gör vi. Hej då!
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.